Hör så Herrens ord i dagens predikotext på den första söndagen i fastan. Herrens ord genom evangelisten Markus, där det är 14 kapitlet, verserna 32 till och med 42. De kom därefter till ett ställe som heter Getsemane. Jesus sa till sina lärjungar: stanna här medan jag ber. Och han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes. Han greps av ängslan och ångest och sa till dem: min själ är djupt bedrövad, ända till döds. Stanna här och vaka. Han gick lite längre fram och föll ner på jorden och bad att han om möjligt skulle bli förskonad från denna stund. Han sa: Abba, fader, allt är möjligt för dig. Ta denna kalk ifrån mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. När Jesus kom tillbaka fann han att de sov. Då sa han till Petrus: Simon, sover du? Kunde du inte hålla dig vaken en kort stund? Vaka och bed att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt. Han gick bort igen och bad samma bön. Då han kom tillbaka fann han att de sov. Deras ögon var tunga av sömn och de visste inte vad de skulle svara honom. Han kom tillbaka för tredje gången och sa till dem: ni sover nu och vilar er. Det är nog. Stunden har kommit. Se, människosonen ska utlämnas i syndarnas händer. Stig upp. Låt oss gå. Han som förråder mig är här. Amen. Herre, inskriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. En vän att lita på. Det är någonting väldigt värdefullt. Har ni någon vän som ni alltid kan lita på? Som aldrig sviker. Som aldrig har för mycket att göra om man behöver hjälp. Som aldrig tycker att ens problem är för futtiga eller för oviktiga att bry sig om. Har ni någon vän som aldrig är för trött, som aldrig är bortrest eller upptagen? Vem litar du på i nödens stund? Våran text idag, den handlar om Jesus i nödens stund. Och den handlar om hur ensam han var. Jesus, han ber sina lärjungar om hjälp. Men inte alla lärjungarna. Utan tre av dem. Jesus, han har ju hela tiden vetat vad slutet på hans liv ska bli. Han har vetat att han måste dö på korset. Han har vetat att han kommer att bli torterad och dödad. Och han har försökt förklara det för lärjungarna. Men de har inte förstått. Det står i Bibeln på flera ställen. Men de förstod inte vad han sa till dem. Och ibland, när han gör det extra tydligt, så att de inte kan undgå att förstå, att han kommer inte att komma segrande till Jerusalem. Han kommer inte att besegra romarna och kasta ut dem ur Israel. Utan han kommer att dö på korset. Ja, då vill de inte förstå. Bort det, säger Petrus. Det ska inte få hända dig. Men nu är tiden inne. Jesus, han har instiftat nattvarden. Och han vet att Judas är på väg. Judas har samlat ihop trupperna. Tempelvakten har börjat marschera mot Getsemane. Och Jesus, han vänder sig till Petrus, till Jakob och till Johannes och ber dem om stöd. Hjälp mig, säger han. Stanna här och vaka. Och Petrus och Jakob och Johannes, det är just de lärjungarna som var med honom på förklaringsberget för inte länge sedan. Han tog med dem upp på förklaringsberget. De fick träffa Mose och Elia och fadern själv talade till dem. Och Petrus sa, här är det gott att vara. Låt mig bygga tre hyddor. En till Mose, en till Elia och en till dig, Jesus. Och de var så uppfyllda av det de hade varit med om där på berget. Det var en sån välsignelse. Petrus skriver om det senare också i sina brev. Det var en sån välsignelse att få vara med. Och nu så blir de ombedda att vaka. Jesus ber dem, ge mig stöd i min stund av nöd. Dela den här stunden med mig. Jag är rädd. Men lärjungarna, de sover. De orkar inte hålla sig vakna. Vi kan jämföra det med de löften de har gett. Jag ska aldrig svika dig, Jesus. Om än alla andra lämnar dig, inte jag. Jämför det med anspråken de har gjort. Inte minst Jakob och Johannes. De har ju velat ha de bästa platserna i himmelriket. De har frågat Jesus och deras mamma har frågat Jesus. Kan inte vi få de bästa platserna på din högra och din vänstra sida i himmelriket? Men nu när Jesus ber dem om hjälp, då sover de. När Jesus möter sin svåraste stund, då är ingen människa som hjälper honom. Och det är lite deppigt att tänka på. Sorgligt. Men vi har någonting att lära också av det. Det är ingen som kan säga, jag hjälpte Jesus så att han klarade av sitt uppdrag. Ingen av lärjungarna kan efteråt säga, det är klart att Jesus gjorde mest. Men jag hjälpte i alla fall till och vakade med honom och bad. Så lite av äran tillfaller nog ändå mig. Ingen människa kan säga, ja, alltså Guds nåd är mycket stor. Men sen har vi ju även mitt lilla bidrag till min frälsning. Den här stunden i Getsemane, den är en demonstration av de här orden som Luther myntade under reformationen. Sola gratia, nåden alena. Allt är av nåd. Den som får ett viktigt uppdrag att vaka och sover kanske inte kan ha kvar sitt jobb. Men Jesus förlåter sina lärjungar. När vi läser om den här händelsen och ser till oss själva, då måste vi tyvärr säga att vi också ofta slumrar andligt sett. På ett liknande sätt som Jesus kommer tillbaks till lärjungarna och ser att de ligger och snarkar där när de egentligen skulle vaka med honom. På ett liknande sätt ser han ibland oss slumra andligt. Han skapar möjligheter för oss att vittna om evangelium. Men vi tittar åt ett annat håll. Eller vi tittar ner på våran smartphone och märker inte ens möjligheten. Ibland när människor ber oss om hjälp så är vi för upptagna. Vi har så mycket att göra. Vi har så mycket vi ska hinna med. Ibland när människor ifrågasätter vår tro, ja, då slumrar vi inte, men modet brister. Vi vågar inte riktigt bekänna Jesus fullt ut. Vi vill inte ha bråk. Vi vill inte ha konflikt. Tyvärr kan vi känna igen oss i de slumrande lärjungarna. Men som tur är så har inte Jesus bara lärjungarna att förlita sig till. I våran text ser vi att Jesus också ber Fadern om hjälp. Och det gör han för att det lidandet som väntar, det skrämmer Jesus. Han drabbas av ångest, står det. Ängslan och ångest. Att Gud, för Jesus är sann Gud, att Gud har känslor, det är inget förvånande för oss. Bibeln talar om att Gud kan glädja sig över någonting. Kan bli glad när människan visar kärlek mot varandra och mot honom. Bibeln talar om att Gud kan bli arg över synden. Bibeln talar om att Gud har medlidande och så vidare. Men i dagens text talades det om att Jesus, som är sann Gud, är rädd. Och det är någonting nytt. Åtminstone vad jag kan komma på. Jesus är rädd. Han är rädd därför att vara människa, det är att inte vara osårbar. Gud håller ju hela universum i sin hand. Han kan bli besviken på oss människor. Han kan bli arg över att vi syndar. Men han har ingenting att vara rädd för. Men Jesus som sann människa, han ser vad som ska hända honom. Och han blir rädd. Och jag tycker det är intressant att Jesus inte döljer sin rädsla. Utan han berättar för det. Han berättar om det för lärjungarna. Han säger till dem att han är djupt bedrövad ända till döds. Om det är så att till och med Jesus erkänner sin rädsla, då behöver inte vi skämmas över att göra detsamma. Det kan ofta vara så att man som kristen skäms över sin rädsla och sin litenhet. Man vill att andra ska se en som stark, inte som svag. Man vill att andra ska se en som en föregångare, inte någon de behöver ta hand om. Vi har en hel del stolthet, de flesta av oss. Jag vill klara mig själv, kan man tänka. Jag vill inte vara beroende av någon annan. Tänk vad märkligt att Jesus, Guds son, berättar för lärjungarna att han är rädd. Och sen går han iväg, Jesus. Han går avskilt och ber till Fadern. Och vad ber han om? Han ber om att bli skonad. Och lägg märke till hur han ber. Han börjar med att säga: allt är möjligt för dig. Allt är möjligt för dig. Och då kan vi tänka att det allt för ofta i våra böner smyger sig in lite tvivel. Gud, om du kan hjälpa. Eller Gud, om du vill hjälpa. Om inte det här problemet är för stort för dig. Om inte det här problemet är för litet för dig. Men Jesus, han säger: allt är möjligt för dig. Och så fortsätter han med att be: ta denna kalk ifrån mig. Vad menar han med det? Ta denna kalk ifrån mig. Ja, det han ber om att bli skonad ifrån, det är hånet från folkmassan. Han ber om att få bli skonad från att bli bespottad av soldater, av stora rådet, av människor vid Golgata. Han ber om att få slippa bli slagen. Han ber om att få slippa de här förhören som pågår och pågår och pågår. Under många timmar, på många olika ställen, utan någon sömn, vad vi kan förstå, däremellan. Han ber om att få slippa bli gisslad. De där hemska piskorna med metallbitar längst ut. Han ber om att få slippa vandra upp till Golgata, bärande på mellanstaven i sitt kors. Han ber om att få slippa spikarna. Han ber om att få slippa hänga där på korset under dagens hetta och känna törsten och smärtan. Han ber om att få slippa döden. Och framförallt kanske så ber han om att få slippa vara övergiven av Gud. Som han ju är där på korset. När han bär allas synder på sig. Han ber om att få slippa känna sig så totalt ensam. Och det visar på att Jesu lidande, det är ett verkligt lidande. Eftersom vi bekänner att han är sann människa, så känner han dels rädsla och dels smärta. Annars kan man ju kanske tänka sig, och det har människor gjort genom kyrkans historia, att Jesu lidande mest är en föreställning. Att vi ska lära oss någonting av det som sker. Om Jesus är Gud, har man tänkt, då kände han väl ändå ingen smärta på riktigt. Jag vet inte om man ska jämföra med. Kanske ibland skojar föräldrar med barn. Om man bråkar på låtsas med barn och barnet slår till en på armen och säger man aj, 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 aj. Fast det inte gör ont. En del har tänkt sig att det var så för Jesus. Att vi ska lära oss att synden har konsekvenser. Men det är inget skådespel på långfredagen. Utan Jesu lidande är verkligt. Och det vet han. Och det är därför han ber till Fadern. Och av det så kan vi lära oss, eftersom Jesus aldrig syndade, att vi också får be Gud om att slippa en prövning. Ibland står vi framför saker som känns väldigt, väldigt svåra. Och vi funderar på om vi verkligen klarar det. Om vi verkligen klarar av att gå igenom det. Och här ser vi att vi får faktiskt be Gud om att få slippa. När Jesus ber till Fadern, då avslutar han på ett perfekt sätt förstås. Ske din vilja, säger han. Inte som jag vill, utan som du vill. Han har lagt fram vad han vill. Men han avslutar med att säga, du vet bäst. Jesus ödmjukar sig i sin bön. Och han säger till Fadern, du vet vad som måste ske. Jag lägger det i dina händer. När Jesus ber, då har han inte i förväg tänkt ut hur det ska sluta. Han har inte i förväg bestämt sig för vilket bönesvar han vill ha av Fadern. Han har inte gjort som en av alla patienter som kommer in till läkaren och säger, den här behandlingen vill jag ha. Jag vet vad jag vill. Den här medicinen och den här dosen, det har jag läst på internet. Utan han är öppen för vad Fadern ger för svar. Och bönesvaret, det vet vi. Det är inte att Jesus slipper pinas och dö. Utan bönesvaret, det är att Fadern ger sonen ny kraft och nytt mod. Så ska vi också be. När vi ställs inför svårigheter, prövningar, motgångar, då ska vi inte be med en lösning färdig i våra huvuden. Utan vi ska be, ske din vilja. Ske din vilja. Vi ser också i våran text att Jesus får just det här bönesvaret. För att efter att Jesus har bett lärjungarna om hjälp, efter att han har bett Fadern om hjälp, så är det Jesus som hjälper oss. Med nya krafter så samlar han ihop sina lärjungar. De tre som skulle ha vakat och de andra. Han säger, det är nog. Jag har fått den kraft jag behöver för att möta den prövning som ligger framför mig. Följ med mig, säger han. Stunden har kommit. Vi ska inte vänta längre. Stunden har kommit. Och det är den stund som Adam och Eva väntade på. Gud sa till dem, jag ska skicka kvinnans säd som ska söndertrampa ormens huvud. En frälsare ska komma. Och de började direkt vänta. Och de hoppades att deras son, egen son, skulle vara den här frälsaren. Men nu kommer stunden. Den stund som utlovades till Abraham. När Gud sa, i dig ska alla släkter välsignas. Det är den här stunden de pratar om. Den allra mest avgörande stunden i världshistorien. Det är klart att vi kan säga att syndafallet var ju otroligt viktigt. Men följden av det gör som intet här och nu. Människosonen ska utlämnas i syndares händer. Så säger Jesus och så blir det. Genom Judas Iskariot, hans egen lärjunge, så utlämnas han till Stora rådet, till Herodes, till Pilatus och till folkets ondska. De som ropar korsfäst honom. Alla dessa syndare gör så att Guds profetior går i uppfyllelse. Människans ondska kan inte stoppa Gud. Utan Gud använder människans ondska för att rädda oss från synderna. Och i sitt nederlag, det vet vi, då vinner Jesus en avgörande seger. När han dör så får vi liv. Och när han möter folkhopen, den beväpnade folkhopen, då är han inte rädd längre. Då är han inte fylld av ångest. Utan då är han fylld av lugn och kärlek. Och när Petrus blir lite för ivrig och vill försvara honom med svärdet, då säger han, stick ditt svärd i skidan. Och så helar han den som har kommit för att arrestera honom och döda honom. Genom tron, hör ni, så segrar också vi, trots att vi ibland kan känna oss nedslagna. Trots att vi ibland kanske till och med kan känna oss uppgivna. Genom tron på Jesus så har också vi besegrat synden. Jesus seger är vår. Genom tron så har också vi besegrat döden. Den hotar oss inte längre. Den är en verklighet. Men dess hot är tillintetgjort. Genom tron har också vi besegrat djävulen. Han som vill frästa oss. Och som frästade Jesus. På grund av att Jesus utförde sitt uppdrag, trots att det var skrämmande, trots att det var obehagligt och smärtsamt, tack vare att han gjorde det, så vet vi vem vi kan lita på. Vem vi kan vända oss till med all vår rädsla, all vår oro och alla våra problem. Vem litar du på i nödens stund? Ja, har du en människa att lita på så är det jättebra. Men den enda som man alltid kan lita på, det är Gud. Amen. Låt oss be. Kära himmelske Fader, vi tackar dig för att du lyssnade på Jesu bön den där kvällen i Getsemane. Vi tackar dig för att du gav honom ny kraft och ny styrka när hans egen var slut. Vi tackar dig för att du uppmanar oss att också vända oss till dig med vår svaghet, våra bekymmer och våra problem, så som Jesus gjorde. Kära Herre, Jesus Kristus, vi tackar dig för att du trots din rädsla och din ångest ändå lät dig arresteras. Ändå lät dig spikas upp på korset. Ändå lät dig dödas för vår skull. Tack för att du älskade oss så högt att du var villig att offra allt för vår skull. Skapa i oss en ny tacksamhet och glädje över vad du har gjort för oss. Vi ber i ditt heliga namn. Amen.